Tänkte jag skulle dela några stycken tankar och se det gärna som ett bibelstudie. Så har du Bibeln med dig eller i appen på telefonen så får du gärna följa med. Och jag tänker någonstans att i våran kultur så är ju julafton den stora happening. Det är den stora grejen på något sätt. Det är kulmen på hela julfirandet, men som kristen så är det ju faktiskt juldagen minst lika viktig, när vi faktiskt stannar upp och påminner oss om vad hela julen handlar om. När vi stannar upp för att, som jag tror Stefan bad, fira och påminna oss om att Jesus har fötts. Och det tänker jag är enormt viktigt att hålla fast vid och påminna sig om syftet med hela julen. Jag har sagt någon gång att när jag bodde i Australien så, när jag gick på stan vid något tillfälle, så såg jag en kvinna en gång som stod med en stor skylt. Och jag vet inte om det var street evangelism eller vad det var. Jag tror hon var från Frälsningsarmén. Och så stod det Jesus is the reason for the season. Jesus är skälet för hela den här liksom årstiden eller denna högtid som vi är inne i. Och idag så tänkte jag att vi skulle läsa faktiskt bara fyra stycken verser från Hebreerbrevets första kapitel. De första fyra verserna. Och här får vi lite mer en förståelse, tänker jag, för vem Jesus är. Varför han kom. Och varifrån han kom och vart han också nu finns. Och jag vet inte om du är van att läsa Hebreerbrevet. En del väljer ibland att snabbspola förbi eller att bläddra förbi, därför att det är en bibelbok som är lite kanske svårare ibland att ta till sig eller förstå. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men när man läser Hebreerbrevet så finns det ju ofta anknytningar eller kopplingar till den judiska traditionens sätt att se på till exempel överste prästen och hans uppdrag. Och sen finns det många texter som vi är väl bekanta med, trons hjältar. Men det är, Hebreerbrevet är ett brev som kan vara svårt för en del att kanske öppna upp sig för, just för att det uppfattas lite mer komplext. Men vi ska läsa fyra stycken verser nu ifrån Hebreerbrevet kapitel 1 och vers 1-4. Och där står det följande. Vi ska se om vi kan få upp texten bakom för de som inte har Bibel med sig. Nu är det någon annan text som ligger uppe där, inte min dator. Ja, det var konstigt. Så här står det i alla fall. I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Sonen är så mycket större än änglarna, som namnet han har ärvt är högre än deras. Hebreerbrevets författare är ju okänd för oss. Vi vet inte vem det är. Men här talar ju textförfattaren om att Gud har talat till mänskligheten i gångna tider på olika sätt, på olika vis. Han har talat genom profeterna, talas det om här. Och vi vet ju också när vi läser Gamla testamentet att Gud talar genom sitt ord. Han talar genom omständigheter och situationer som vi kan möta. Och det tänker jag Gamla testamentet och Nya testamentet också är fyllt av exempel på. Och när jag läser de där två verserna så kommer jag att tänka på någonting jag var med om när jag var i nordvästra Thailand. Jag var ute med ungdom med uppgift på en kortare missionsresa. Och på den här resan så var vi bland annat i ett flyktingläger som heter Mae Sot i norra Thailand. där finns det, eller fanns då ska jag säga, någonstans mellan 16 och 18 000 karener bland annat från Burma. Och jag var där tillsammans med några stycken och min uppgift var att undervisa i deras bibelskola på förmiddagarna. Och när vi åkte därifrån så ville de visa sin uppskattning, dessa faktiskt fattiga människor som bor i ett flyktingläger som fick matransoner och som hade det otroligt jobbigt. Så de skickade med oss sina festkläder som de använder vid speciella högtider. Och det här är någon, jag tror en del av er kanske har sett det innan. Man ser det ibland i missionssammanhang. Så. Det är många bland karenerna som faktiskt har vänt sig till Kristus, som har blivit kristna. Det här är någon slags högtidsklädnad, som en skjorta. Men det man har på sig nästan varje dag, det är en sån här sarong. Har ni sett kanske någon gång? Man har det även i Thailand, i södra Thailand på vissa ställen. Den här hade jag på mig några dagar. Jag hade en barnsamling en gång och tappade den. Som tur var så hade jag shorts under. Men det frambringade ett jubel i hela salen där. Men jag vet inte om ni ser, men den här sarongen, det här tygstycket som man tar på sig och som man fäster på ett speciellt sätt, har ju en lite rödaktig väv mitt i. Ser ni den allihopa? Och när jag var uppe utanför Meisot, det här flyktinglägret, så var det en kvinnlig pastor, en baptistpastor, som berättade för mig att det finns i den karenska traditionen berättelser om, och det här har jag inte riktigt lyckats forska vidare i, men så finns det berättelser i deras tradition om att en person, en människa, gav sitt liv för att betala resten av folkets fel, brister, om man så vill, misstag. Och den här röda strimman menade hon på var en symbol, och som också har använts av många kristna missionärer, för att beskriva att Gud har redan talat in i eran historia, in i ert folks tradition. Att den där personen som ni talar om, som har gett sitt liv, den personen har vi ett namn på. Hans namn är Jesus. Det här har fått många karener att vända sig till Jesus. De hade hört talas om berättelsen om att den här någon hade gett sitt liv, men de visste inte vem det var. De gick runt med det i sina kläder varje dag. Och så kommer det kristna som på något sätt hjälper dem att förstå att Gud har redan talat in i eran situation, in i er historia, och uppenbarat sig själv på ett mäktigt sätt. Och det här blir jag påmind om när jag läser de här verserna, att Gud har på många sätt talat i historiens gång. Jag funderade på det i morse, undrar hur Gud kanske har talat in i våran tradition eller i våran kultur här i Norden. Men det ska komma ihåg här, om vi bläddrar tillbaks till texten vi alldeles nyss läste, där det stod att Gud hade talat, så läser vi i vers 2. Så står det så här: men, det är ett stort men där. Det står med små bokstäver, men det är ett jätteviktigt, en viktig vändpunkt i hela texten. Gud har talat förut, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom vem då? Jo, genom sin son Jesus. Alltså när Jesus kommer till våran värld, så är det inledningen på en ny era i hela mänsklighetens historia, tänker jag i alla fall. Det är någonting som händer då som aldrig har hänt förut och som aldrig kommer hända på samma sätt igen. Nämligen att Gud sände sin son för att vara den som talar till alla folk, inte bara till det judiska folket, till alla människor, för att öppna upp vägen till Gud. Och i de följande sen tre verserna där, så är det ett enormt, vad ska man säga, djup som öppnar upp sig i vem Jesus är. Och jag tänkte bara dela tre stycken korta saker där. Det finns i alla fall 5 olika perspektiv eller dimensioner. Men jag tänkte dela 3 stycken saker som jag tänker att den här texten säger någonting till oss om vem Jesus är. Och den första, den har jag formulerat så här. Och det är inte jag som har formulerat den ursprungligen. Men det är att Jesus är Gud och människa. Ett med fadern. Jesus är Gud och människa, ett med fadern. Är det någon som har talat om en teoretisk fysiker som hette J. Robert Oppenheimer? Några stycken har gjort det. Han är ju, det är lite märkligt att ta upp honom en dag som denna, juldagen som är fylld av glädje och frid. Han var ju den som var med och utformade den första atombomben. Han lär haft judiskt påbrå. Men så vitt man förstår så bekände han sig aldrig till varken den judiska tron eller till någon annan. Men han ska ha sagt så här en gång, att det bästa sättet att förmedla en idé är att linda in den i en person. Det bästa sättet att förmedla en idé är att linda in den i en person. Och när jag hör om det så tänker jag genast evangelisation förstås. Men tänker vi ett steg vidare, så finns det ju faktiskt en benämning på detta inom den kristna tron. Och det är inte bara evangelisation, utan det är inkarnation. Att Gud sänder, alltså det här märkliga och mäktiga mysteriet, att Gud sänder sin enfödde son hit till våran värld. Att Jesus som är med vid skapelsen, som är född av Gud, sänds hit i våran värld och föds in i ett stall. Visst är det mäktigt och förunderligt. Och det Oppenheimer satte ord på, det är liksom inkarnationen. Stefan, rätta mig nu, eftersom du kan spanska och våran besökare kan spanska också. Inkarnation, som betyder i köttet, ungefär. I köttet kommen, brukar vi ibland säga. Jag är inte helt ute och... kanske latin till mig. Jag tänker att det var spanska. Men det är ju på något sätt den, vad ska man säga, en av de kanske viktigaste grundbultarna i hela den kristna tron. Och det som också gör våran tro helt unik i mötet med andra religioner. Inte att Gud är någon som vi hela tiden måste böja oss inför för att liksom göra exakt rätt hela tiden. I fruktan för vad som ska hända, utan det största och mäktigaste i våran tro, och det som gör våran tro unik, tänker jag, det är att Gud väljer att bli människa som dig och mig. Faktum är att de flesta striderna i kyrkans historia har handlat om det här i mångt och mycket, att man har ifrågasatt att Jesus var Gud. Och det tänker jag är av den enkla anledningen att det är värt att ta strid för. För om vi liksom på något sätt skulle börja tala om att Jesus bara var en människa och inget mer, då skulle han inte heller kunna göra det som vi kommer till lite senare. Erbjuda oss en fullständig rening ifrån synden. Om Jesus bara var en människa, vad skulle då hans död ha gjort för skillnad? Jag tänker, människor dör på de mest brutala sätt varje dag. Just nu, i Syrien, i Kina eller var du än vill någonstans i våran värld. Om Jesus bara var en människa som dig och mig, då hade ju inte den döden gjort någon större skillnad. Men vi vet att han var mer än bara en människa. Vi läser där att han i vers 2, genom honom har han också skapat universum. Alltså genom honom, genom Kristus, genom Jesus så har Gud skapat universum. Eller om vi bläddrar fram i Kolosserbrevets första kapitel, vers 15-17. De här verserna är ju helt fantastiska. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. För i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt och osynligt. Tron, första och herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Jag var helt ärligt väldigt frustrerad i veckan när jag läste de här texterna igen. För jag, som jag sa till John, en av våra församlingsmedlemmar, när vi åt lunch tillsammans, så sa jag, men hur ska vi ens sätta ord på detta? Hur ska vi som människor med ganska begränsad förståelse och intellekt försöka att ens komma i närheten av att sätta ord på och beskriva med andra ord det står i att allt är skapat genom Jesus. Att han finns till före skapelsen. Hur ska vi förklara och beskriva det? Kanske är det bara ett mysterium som vi får leva med. Den andra punkten som jag bara vill dela med er, det hittar vi i vers 3. Och det handlar om att Jesus är den perfekta och fullkomliga representationen av fadern. Vi läste där att sonen är utstrålningen av vad då? Av Guds härlighet och hans väsens avbild. Två nyckelord, tänker jag. Jag hade lagt upp en bild här nu på solen, för det är det jag tänker på när jag läser detta. När det talas om utstrålning. När jag läser det ordet så tänker jag att vara en utstrålning är ju på något sätt att visa på källan. Och då tänker jag på att det solen är i sitt innersta, det den är i sin kärna, det ser vi som uttryck i solens strålar. Är ni med mig då ungefär? Eller vi skulle också kunna tala om det utifrån bilden av en spegel, att Jesus är en exakt spegling eller reflektion av vem fadern är. Och det är ju helt fantastiskt. Och det är därför vi också kan säga att när vi ser och upptäcker vem Jesus är, så förstår vi också mer av vem Gud är. Och Jesus blir på något sätt en hjälp för oss att förstå ännu mer hur mycket Gud älskar oss. Hur dyrbara vi är för honom, eftersom Jesus ger sitt liv på korset för oss alla. Den andra bilden jag la upp här nu i min presentation, som ni får se på nätet sen kanske, det var bilden av ett mynt. En enkrona med våran kung, Karl XVI Gustav, präglad på myntet. För det är också det som Hebreerbrevets författare talar om här, att Jesus är som, där kom den, tack Mattias. Här såg vi, jag måste bara visa, jag tycker det var en sån häftig bild. Alltså att utstråla, alltså det som på något sätt strålar ut ifrån solen, det som emitteras och sänds iväg, det är ju ingenting annat än det som solen är uppbyggd av. Det är liksom, är ni med mig då lite vad jag, ja, en halvdan bild för att förklara något som är fullkomligt, ja, det är inte lätt. Men den här bilden jag har lagt upp, för det Hebreerbrevets författare talar om, det är att om vi läser versen där igen, att sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Hans väsens avbild. Och det grekiska ordet här för avbild heter karaktär. Och det känner vi igen på svenskan också. Någonting som är präglat, någonting som gör ett avtryck. Och det som jag tänker kan bli en hjälp för oss, det är också att myntet, det är ju inte jag, det är inte Henrik Korslind, det är inte Stefan Svensson eller Niklas Magnusson eller Gudrun Hemmen eller någon annan som bestämmer värdet på det där myntet. Utan det är ju den som har format myntet från första början, den som har gjort det där avtrycket, eller hur? I det här fallet är det Sveriges Riksbank som bestämmer. Och i fallet som vi läser om här i vers 3, så är det ju Gud, fadern, som sände sin son hit till våran värld, som är hans väsens avbild, som också sätter värdet på honom, som definierar hur mycket han är värd. Oavsett vad vi människor tillskriver Jesus för värde, så är det ju fadern som har sänt honom, som har präglat honom, som avgör hans värde. Och det för mig är någonting att vila i. Att oavsett vad andra människor säger, tänker eller tycker, så är det vad fadern ser för värde i sonen som är avgörande. Jesus, han lämnar ett unikt avtryck, tänker jag, en prägling. Och han vill lämna ett avtryck i ditt och mitt liv. Men jag tänker också att när vi får lära känna Jesus och när han gör ett avtryck i våra liv, så får vi också, du och jag, vara med och göra avtryck i den här världen. Unika avtryck. Och visst är det fantastiskt att Gud vill prägla någonting i oss. Ju mer vi strävar efter att varje dag bli formade till Jesu likhet, i helgelse eller vad vi nu än vill kalla det för, så blir du och jag någonting av Gud, blir utmejslat i våra liv, och det får vi vara med och sätta avtryck i våran tillvaro. Bibeln talar om att vi blir Kristi medarvingar. Han som har ärvt allt, som har fått allt, som allt är skapat igenom, honom är vi medarvingar till. Fantastiskt. Nu kanske du tänker, ja, men vad är det här? Varför skulle detta vara viktigt? Att Jesus är Gud och människa i ett. Eller att han är en perfekt och fullkomlig representation av fadern. Både en representant men också någon som på nytt presenterar fadern. Varför skulle det vara viktigt? Juldagen 2016. Vad gör det för skillnad i mitt liv? Och svaret på den frågan, det är att det här spelar all roll. Det gör all skillnad, tänker jag. Vi läser så här i vers 3, och det här är min sista punkt. I vers 3. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild, och han bär allt med sitt mäktiga ord. Och så kommer det. Och sedan han fullbordat en rening från synderna, sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Om Jesus bara hade varit en människa som vem som helst, då hade han aldrig kunnat erbjuda dig och mig rening från våra synder. Eller hur? Om jag hade dött här och nu, så hade jag aldrig kunnat erbjuda rening för någon annan människas synd. Ingen av oss kan göra det som människor. Bara Gud kan göra det. Därför gör det all skillnad i världen att Jesus var mer än bara en människa. Att han var både människa och Gud. Han kom för att fullborda ett uppdrag som bara Gud kan utföra. Att ge oss rening ifrån synd. Och det tänker jag är det viktigaste vi kan ta med oss idag. Jag har ett läderband i min ficka med tre stycken olika symboler fästa vid det. Som en man som heter Magnus Malm, som är retreatledare och författare, har utformat. Och det här har för mig blivit en hjälp i bön framförallt, men också en påminnelse om vem Gud faktiskt är. Och nu ser ni kanske inte som sitter längst bak, men den ena lilla olivträdsbiten här, det, jag vet inte hur jag ska beskriva, om man tittar från sidan ser det ut som en triangel, men om man tittar på den som man ska göra, så är det en ytterst liten bild och symbol som ska liknas vid krubban. En påminnelse om att Gud blir människa genom Jesus. Den andra bilden, det handlar om det där som vi läser om i vers 3. Korset, där Jesus ger sitt liv för våran reningsskull. Och som också gör det möjligt, den sista symbolen, som är en ring som symboliserar evigheten. krubban som är en förutsättning för korset och korset som är en förutsättning för ett evigt liv tillsammans med Gud. Det är det som blir möjligt genom att Jesus är både Gud och människa i ett. Om man har läst Hebreerbrevet, och vi ska alldeles strax avsluta nu, om man har läst Hebreerbrevet så vet man att i kapitel 10 tror jag det är, så talas det om överste prästen. Alltså bilden av den där prästen i den judiska traditionen som gång på gång skulle göra vad då? Jag skulle gå in i templet för att offra för sitt folks skull. För att folket skulle få leva i någon slags försoning med Gud. Men den försoningen behövde man gång på gång på något sätt återuppleva genom att prästen, överste prästen, gång på gång, ständigt och jämnt fick gå och offra. Men jag vet inte om du lägger märke till det, men det talas om i vers 3, det är att och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida. I det gamla testamentliga förbundets tid så behövde överste prästen gång på gång gå fram för att offra. Men Jesus, när han drar på korset och offrar sig själv, ger sitt liv som offer, så är det ett fullkomligt offer som aldrig mer behöver och ska ske. Och därför så talar Hebreerbrevets författare om att på grund av det så sitter han nu. Han offrar inte ständigt sitt liv, han har gjort en gång för alla. Och därför sitter han nu på majestätets högra sida. En symbol, den högra sidan, en symbol för auktoritet. Wow, tänker jag. Jesus har gett sitt liv. Och jag tänker någonstans att krubban påminner oss om inte bara det där lilla barnet som föds, utan att det där lilla barnet kom hit med ett uppdrag, med ett syfte. Inte bara att vara ett litet gulligt barn som kanske skrek emellanåt, men ett barn som gav sitt liv för din och för min skull. Jag tänker att vi ska ta en stund nu och så ska vi be tillsammans. Och var gärna med och uttryck om du känner tacksamhet inför vad Jesus gör genom att han kommer hit och ger sitt liv för dig. Och så när vi har bett så tänker jag att det är fritt om man vill. Men, och vi brukar inte göra det här så jätteofta, men så tänkte jag att vi idag skulle resa oss upp efter bönen sen och tillsammans uttrycka våran tro genom den nicenska trosbekännelsen. Jag brukar oftast tala den eller be eller läsa den apostoliska, men den nicenska trosbekännelsen som växer fram just när det stormade kring vem är Jesus bland annat. Jag tänker att vi, de av oss som stämmer in i den, får tillsammans resa oss upp sen och uttrycka den som en bekännelse av våran tro efter att vi har bett. Men bönen är fri och var gärna med och uttryck din tacksamhet. Jesus, tack för att du kom hit till våran värld.